välkommen till På tal om marknadsföring. I den här podden träffar du mig, Frida Widersjö och Pernilla Kisch. Tillsammans snackar vi om allt det där som rör att sticka ut ur bruset, hitta en återvärda leadsen, göra karriär och mycket mer.
Varmt välkomna, det är dags för podden. Hur mår du, Frida?
Jag mår bra. Nu är det inte långt kvar till den här bebisen kommer.
Så att nej.
Jag jobbar inte längre. Nu har jag gått hem och ska försöka förbereda mig för vad som ska komma här.
Jösses. Ja, hur känns det då? Lämnat jobbet bakom sig för ett tag?
Ja, men det känns helt okej. Jag är inne på dag 2. Jag känner mig understimulerad.
Inte börjat klättra på väggen än kanske? Jag vet inte, det händer.
Nej, men det, jag är rätt så mycket tröttare än jag brukar vara. Så att det lugnar väl ner situationen lite. Mm. Men man sover inte lika bra sådär. Och det kommer väl inte bli bättre. Men så att det är rätt så skönt att kunna vila lite och sådär.
Ah.
Efter ju nu faktiskt.
Ja, men det förstår jag. Helt rätt att börja skifta fokus ju till, till något som blir otroligt spännande. Och din nya vardag då.
Mm. Ja, det kommer det verkligen bli. Ja, men det känns väldigt spännande. Så att vi får se när han bestämmer sig för att komma. Men långt kvar är det inte nu i alla fall.
Nej, vi befinner oss i väntans tider helt enkelt. Får vi se.
Verkligen. Ja, jag håller på att laga så här matlådor att frysa in så att vi har lite på lager när det är så här första tiden efter.
Mm. Ja, gud vad mysigt. Lite avundsjuk ändå. Gud vad härligt.
Ja, men det är väldigt, alltså det är väldigt trevligt nu också. Så vi har, alltså det är så här, våren kommer ju nu. Mm. Det är massa sol varje dag. Jättehärligt. Vi gick en promenad idag och var så här, ja, det här kan jag finna mig.
Så värd tid att gå hem i liksom. Verkligen. Eller man har suttit där i mörkaste november i sin ensamhet liksom.
Ja, nej, men det rekommenderar. Det känns väldigt härligt att gå hem med lite så här sol och värme som kommer.
Ja, men jag köper det. Men berätta då, hur har det varit nu sista tiden? Jag tänker så här, du vet, man vet att man ska lämna. Dels kanske man ska göra lite överlämningar kring det som man har gjort. Och liksom börja trappa ner så smått och så. Du har ju ändå varit marknadschef i Norge nu för Excitec i, ja, men vad är det, snart 2 år eller?
Ja, absolut. Nej, men det är ju speciellt att lämna över. Och det får ju ta. Jag tror det är bra att börja tänka på det lite i tid. Mm. Liksom. Så vem man ska lämna över. Sen ska jag ju lämna över till någon som finns hos oss redan. Alltså inte till en helt ny person. Vilket gör det lättare. För att, eller det kan vara likadant, tänker jag. Om det ska komma in en ny person. Att man kanske har lite överlapp i så fall. Så att man faktiskt kan jobba tillsammans en del. Det tycker jag är underlättat. Men sen så tycker jag generellt att. Tänka på det här att inte göra någonting själv under rätt så lång tid. Alltså kanske sådär 3 månader innan har jag ju inte gjort något projekt helt själv eller någonting som bara jag kan, eller någon, gjort någon process eller gjort om någonting som bara jag är insatt i, utan hela tiden tänka på att ta med sig någon mer. Och det är rätt så bra generellt att tänka så också, men verkligen när man vet att man inte kommer vara kvar. Så att man inte gör sig den otjänsten.
Just det.
Liksom. Och det kan man ju börja tänka rätt så långt i förväg. Men sen så har jag ju bara liksom, jag har ju haft en lista jag har samlat jättelänge. Så fort jag kommer på någonting, bara, men det här måste jag fixa, det här måste jag lämna över, det här måste jag. Så har jag bara fyllt på den löpande liksom i nästan ett halvår. Så det var supersmidigt att kunna checka av den hela tiden.
Ja, men gud vad skönt. Då förstår jag att man samtidigt verkligen kan gå hem sen och känna att men det finns liksom ingenting här som ligger kvar i skvalpar, utan vi har gjort en perfekt överlämning liksom.
Ja, nej, men det känns faktiskt väldigt skönt. Så om det är någonting nu så tänker jag att det är en väldigt liten grej. För att jag har svårt att tro att det skulle vara något väldigt stort som har slunkit igenom den här processen då.
Just det.
Jag är lite så här förkärlek för struktur. Så att,
ja, men jag vet ju detta. Och det var därför jag också var extra sugen på att höra. Så här, hur har du gjort? Och jag bara såg framför mig att det är klart att du har haft en lista. Och att du har haft det i ett halvår, det ante mig liksom. Så Excitec, Norges marknadsavdelning, tror jag kommer flytta på hur bra som helst. Det är inte orolig.
Nordens mest strukturerade team.
Verkligen. Ja, men, för det är lite roligt, för jag har ju faktiskt också varit i en sån här överlämningsperiod nu, ungefär samtidigt som dig. Men det är ju en kollega till oss då, som har gått hem på föräldraledighet och lämnat över till mig istället. Så att jag känner igen det där av att liksom haft ett par veckor i alla fall nu med överlappningar där vi är liksom dubbla personer på alla möten och det liksom, man tar extra synkar och man gör liksom så här, just för att man är två som mer eller mindre utför samma arbetsuppgifter där jag då skulle ta över. Så att det är ju lite speciellt när man är i den fasen.
Verkligen. Nej, men det, och sen så kommer det alltid vara, det är alltid svårt att ta över någon annans. Man måste ju få göra det till sin egen också. Det praktiska behöver bara funka. Liksom att man har tillgång till allt man behöver tillgång till och liksom vet de stora dragen och sådär.
Ja, men verkligen. Och jag känner mig jättetrygg med det och jag känner mig trygg med att vi kommer lösa de situationer som uppstår också. Definitivt. Mm. Men vi har nog inte haft en lite lika rigorös överlämning, så skulle man kunna säga.
Men jag tror för att sen behövs nog lite mer också i och med att det är en verksamheten i Norge. Så att det är också en kollega från verksamheten i Sverige som ska ta över i Norge. Det är många sådana där. Så det är inte bara till att jacka in direkt i samma system. Det är lite saker som skiljer mer än om man bara ska hoppa in på någon roll då. Men jag tror att vi har fått kontroll på läget och att alla tillgångar finns och att allting är redo. Jag hoppas det i alla fall. Annars så fixar det sig längs vägen.
Såklart.
Ja, nej, men det känns bra. Ja, vi kommer ju köra på med podden här nu, så vi får nu får vi se liksom när nästa avsnitt kommer då, för att nu nästa gång vi poddar så kommer han ju antagligen vara på utsidan då.
Ja,
det är väl planen. Så ja, det är lite speciellt. Men,
ja, nej, men det har vi ju lovat att vi ska köra på, så att det där tänker jag att det bara kommer lösa sig på något bra sätt såklart. Kanske blir lite längre paus eller så, men det är inte bra i så fall.
Ja, nej, men det är så kul att podda, så får vi se. För jag känner redan så här, men du vet när man har semester att man känner att hjärnan blir lite så här avtruppad nästan, för man släpper liksom det här snabba tankesätt man har på jobbet. Så dag två känner jag mig redan lite segare än vanligt. Så vi får se. Det blir att podda med mig framöver.
Ja. Men dagens ämne då? Idag ska vi prata om att skriva copy för sälj.
Det ska vi. Och det är ju lite en liten hjärtefråga för dig, får man väl ändå säga, Pernilla.
Ja, men det är ju det faktiskt. Med min bakgrund inom TM och leadsgenerering, som jag är lite mitt specialistområde, så tycker jag att det här är riktigt, riktigt roligt ju. Så det ska bli kul att få bjuda på det lite i den här marknadsföringspodden också. Och jag tror ändå att det är ett ämne som känns rätt så aktuellt för många marknadsförare. Jag tror att man kanske... Men dels kan det vara en uppgift som man faktiskt har till vardags, liksom att man hjälper sälj med kommunikation egentligen i någon form. Sen kan det ju vara liksom att skriva texter till en presentation, till en landningssida, till e-mailutskick då, som vi ska prata lite mer specifikt om idag. Men jag tror att det är rätt så vanligt att som marknadsförare får den här frågan, så bara, kan inte du hjälpa till så här, för säljare är duktiga på många saker men inte alltid så duktiga på att skriva texter.
Absolut.
Generellt då. Så att, nej, men det ska bli jättespännande. Och vi har ju tagit in en expert på området. Och det är ju då ingen mindre än Veronica Sten, som jobbar på bolaget Qualifier. Hon har varit där i drygt 3 år och har ju en bakgrund liksom inom sälj och marknadsföring. Och anledningen till att vi valde just Qualifier till det här avsnittet är ju dels för att det är ett grymt verktyg som vi på Exitec använder i vår egen verktygslåda när det kommer till leadsgenerering, som en del av mixen i liksom hur vi jobbar med nykundsbearbetning. Och jag har ju träffat Veronica några gånger digitalt och känt att men hon sitter på mycket bra grejer. Hon hjälper ju kunder hela dagarna med att få till riktigt vass säljkommunikation då, som konverterar. Så att jag tänker att hon ska få dela med sig sina bästa tips idag.
Det skulle bli superkul. Det är väldigt spännande. Men som du säger så är det många marknadsförare som gör det här. På olika sätt. Antingen om det är en till en mejl eller en till många mejl. Men mycket kommunikation på det sättet får man ju ändå stötta upp med som marknadsförare många gånger.
Ja, och jag tycker det som marknadsförare är riktigt duktiga på, som liksom är deras superkraft lite i det här, det är ju verkligen att sätta sig in i kunden, tror jag. Alltså i från kundens perspektiv. Så här, du vet, i ordval, i liksom så här, tonalitet. Alltså jag tror att marknadsförare har ju mycket mer känselspröna ute där kring de här bitarna, för det är ju deras specialistområde, något som de jobbar med varje dag. Medan sälj kanske mer tänker på så här, pang på, vad är det de vill veta? Och liksom så här, och vad är det vi kan, så att det blir mer liksom det här inifrån ut perspektivet då, och det är där det kan bli lite skava lite ibland, tror jag.
Ja, och där är ju verkligen ett exempel på när det blir bäst om man gör det där tillsammans. För att jag tror vi kommer glida in på det när vi pratar med Veronica, alltså, för att det finns ju många fallgrupper man kan gå i här. Och man vill ju faktiskt få till den här riktigt bra open rate, riktigt hög liksom konverteringsgrad på mejlen. Man vill ju få till ett möte eller att de, vad den nya kampanjen går ut på liksom. Och jag tror att många liksom marknadsförare kanske framförallt sitter och kollar på liksom sina open rates och ser, det är ju kämpigt alltså. Det är inte alltid superbra. Nej. Och speciellt inom B2B, alltså det är supersvårt att få engagemang på mejlutskick.
Ja. Ja, men det är det ju. Och där är ju sälj då i sin tur väldigt ofta bra koll på vad kunderna har för pains till exempel, vad är det för utmaningar, vad är det för frågor de får i sina kundmöten. Det vill man ju loppa tillbaka och ta med in i de här mejlen till exempel.
Okay. Men jag tycker vi bjuder in Veronica till samtalet så vi kan dra igång alla de här konkreta tipsen som jag vet att hon har.
Det gör vi. Välkommen Veronica, hur känns det här?
Ja men tack, nej men det ska bli superkul verkligen.
Ja, det är jätteroligt. Ja men det här är ett avsnitt som jag känner mig väldigt peppad på. Så himla roligt, men du, kan inte du berätta lite först, vad är det du gör på Qualifier?
Ja men precis, jag jobbar i vårt Customer Success Team, så som Customer Success Manager, så jag har hand om våra befintliga kunder. Hjälper dem egentligen med allt från att komma igång som nya kunder med onboarding, sätta upp liksom alla delar i verktyget, hjälper dem vilka målgrupper de ska nå ut till, med rätt budskap då helt enkelt. Så är jag med på hela kundresan. Och det är egentligen kort och gott att vi hjälper dem att automatisera sin nykundsförsäljning. Så att där är jag med och liksom hjälper till att sätta rätt strategier så att de når ut med rätt budskap mot rätt målgrupp, kort och gott.
Just det. Och ni känns ju som en spelare som har varit med rätt så länge på marknaden också. När startades Qualifier?
2018. Svenskt grundat bolag. Så att, det var ju väldigt... vad ska jag säga? Vi firade 5 år för, var det, 1-2 veckor sedan. Så att där och då var vi ju en av de första liksom på marknaden, så det var ganska nytt, ny marknad, nytt territorium. Man har märkt på kanske senaste tiden att det har dykt upp fler aktörer, absolut.
Just det.
Jobbar ni, är det enbart i Sverige ni har er liksom verksamhet eller är det flera länder?
Alltså vi sitter bara i Sverige, men vi har kunder verkligen lite överallt. Sen har vi ju många svenska bolag eller liksom nordiska bolag som använder verktyget för att expandera mot andra marknader. Men vi är väldigt, vad ska man säga, starka. Vi har många kunder inom Norden och typ så här Holland och Belgien och sådär.
Hur många gånger får ni frågan om GDPR i era kundmöten?
Nej men det sker absolut till och från. Jag skulle ändå säga att jag upplevde det som kanske mer förut. Men det kanske är för att jag inte jobbar på sälj längre, utan jag tar hand om befintliga. Då har de redan kommit förbi dem.
De har kommit förbi det liksom.
Ja. Det kan jag ha med det att göra. Men det sker något som tätt, absolut.
Ja, men jag förstår. Jobbar man med den här typen av verktyg så behöver man ju kanske lite grann vara GDPR-specialist också då. Eftersom det är så hett hela tiden skulle jag säga.
Men berätta, hur funkar verktyget?
Nej men det är egentligen en webbaserad plattform, och det man gör är ganska så här enkla uppsättningar, men man skriver in vilken målgrupp man vill nå baserat på geografi, branscher, storlek på bolag och sen då titlar. Vill man ut till en HR-chef, vill man ut till en vd eller marknadschef? Så baserat på de kategorierna så har vi egentligen byggt algoritmer då från scratch som går ut och letar på öppna webben, letar fram de här personerna och deras mejladresser. Och därefter så skickar vi ut egentligen men egentligen kalla säljmail från våra kunders mailkonton. Så att Anna då, som exempel, Anna på Volvo använder Qualifier, så kommer mejlen gå ut i Annas namn med egentligen en approach från Anna med ett budskap hon vill nå till sin potentiella nykundsmålgrupp då.
Mm. Mm. Vad är det oftast företag har för liksom mål med att använda det här? Är det att liksom boka möten eller är det något annat man kan ha?
Jag skulle säga absolut att det vad ska man säga, primära målet är att få till fler nykundsmöten.
Mm.
Sen har vi väldigt blandat med kunder där vissa liksom ser också för att ha den här första instegs, vad ska man säga, porten. Så att vi pratar väl mer och mer, om man jämför med hur vi pratade kanske med verktyget 2018, 2019, 2020 också, så pratar vi nu också mer i marknadsföringssyfte. Det här är ju ett sätt att öka varumärkeskännedom. Hela tiden ha en kontinuerlig liksom, bearbetning av sin marknad. Vi är ju där och snappar upp när nya leads kanske börjar på ett nytt bolag, att man har möjlighet att vara först där och kommunicera med den nya marknadschefen till exempel. Så att det är ju mycket marknadsföring, men vad ska man säga, kunde vill ju ha direktkonvertering också givetvis.
Just
det. Det är många av de här leadsen som vi brukar prata om, det kanske är tre steg. Den första stegen är med den här stora massan där vi når ut med för ett varumärkesbyggande syfte. Sen har vi egentligen steg två, de som vi kommer i kontakt med, som kanske är, vi skapar en lite mer ljummen kontakt då framåt. De kanske inte är köpsugna här och nu, men det kanske absolut kan vara någonting om ett halvår, om ett år, eller de hänvisar till en annan person till exempel. Sen är det de som direkt sitter med det här faktiska behovet, intresset att veta mer vad de erbjuder helt enkelt, och vilket man vill leda till ett möte då, eller ett samtal.
Just det. Men det där är lite spännande, för jag tror att väldigt många tänker på den här typen av verktyg för framförallt det här som du nämnde med tre då. Mm. Att liksom så här, en snabb liksom, kunna skicka iväg en blänkare och få till ett möte i närtid. Liksom. Mm. Men väldigt många av oss som jobbar med marknadsföring jobbar ju med kanske komplexa produkter, det är långa köpcykler, det kan vara en omogen marknad och så vidare och så vidare. Och där är det faktiskt kul att tänka att man kan jobba med det här väldigt mycket mer långsiktigt, som du sa. Mm. Lite mer varumärkesbyggande, en första touch, hjälpa till att värma upp och utbilda en målgrupp också. Och det kanske inte så många som tänker på.
Ja, men verkligen.
Mm.
För att ge en exempel, så har vi ju kunder som kanske har använt oss i 2-3 år. Och sen har de fått in en kund, ja, men säg år 2, som där första kontakten var egentligen från Qualifier år 1 till exempel.
Just det.
Men de kanske inte hade fått den här dialogen, eller att den här kunden hade inte fått nys om vilka de var om inte den här första kontakten hade skett. Mm. Sen är det mycket liksom upp till våra kunder, hur tar de vidare de här dialogen, hur följer de upp, hur ser de till att liksom få in dem i sitt nätverk eller sina andra liksom funnels.
Just det. Men vi skulle prata lite grann idag om copy för sälj. Och det här känns ju som någonting där verkligen man behöver ha huvudet på skaft. Det är ju liksom en konst att få till de här mejlen, oavsett vad syftet är någonstans. Jag tror att vi är många marknadsförare som någon gång har fått frågan från sälj om vi kan hjälpa till med det här. Eller snarare kanske råkat se något säljmejl och känt att oj, här behöver vi styra upp lite grann och så vidare. Många har ju faktiskt det här som en arbetsuppgift också på sin marknadsavdelning, att kanske hjälpa till och skriva dem ett extra. Så det ska vi grotta lite i idag. Jag vet att du har tagit fram lite tips till oss på saker att tänka på. Men jag är lite nyfiken, eftersom du då träffar så många befintliga kunder varje dag kring det här. Vilka är det du träffar? Vilka kör igång med ert verktyg? Är det liksom folk från sälj eller är det folk från marknad som du träffar vanligtvis?
Alltså jag skulle säga majoriteten är sälj. Så att det är ju säljare som oftast är användare av verktyget. Oftast kanske en försäljningschef som har varit inköpare av det. Men även, vi börjar se mer och mer faktiskt på marknad. Sen lite precis som du säger, så kan det vara ganska vanligt att en marknadsperson någonstans är involverad. Kanske typ vill ha en adminkonto för att de ska vara med och hjälpa till med kanske budskapen i mejlen. Eller liksom, de vill att budskapen och lite hur man jobbar med målgrupperna ska lira kanske med övriga strategier. Så att, det börjar bli mer och mer också på marknad. Att de är inkopplade.
Ja. Ja men grymt. Jag är så taggad på att få ta del av de här tipsen. Ska vi köra igång med första tipset kanske?
Ja men absolut. Ett av de absolut här, ska jag säga, viktigaste tipsen och vanligaste egentligen, som också är ganska lätt att glömma, det är egentligen bara hålla det personligt. Och där drar vi ganska stor liksom, skillnad på att det ska inte kännas som ett marknadsutskick, utan liksom man vill undvika att det känns generiskt, att det här går ut till en stor massa, utan personen på andra sidan ska ju känna att det här är riktat till den. Mm. Så att små knep för att få det att genomsyra är dels att till exempel prata liksom du, alltså skriva du istället för ni. Det är ganska vanligt att man pratar liksom ni till bolaget, men här pratar vi kanske direkt med Maria som är HR-chef. Då vill vi att vi tilltalar liksom Marias namn och att vi pratar liksom, ja men tänkte att du och jag kunde ta ett samtal, att man får in den känslan. Mm. Sen i vårat fall, vi jobbar ju med att automatisera sådana utskick, så att vi behöver ju tänka ett steg före liksom. Det här är ju automatiserat innan vi vet egentligen mottagaren, eftersom det går ut per automatik dagligen för våra kunder, så vi behöver ju tänka innan, hur kan vi skriva på ett sätt så att Maria upplever det liksom personligt, så att där får man ju väl också kanske jämföra lite med, sitter man och gör det här manuellt, då har man ju möjlighet att skriva kanske desto mer personligt, men det handlar ju mycket om numbers game när det kommer till karusellmail. Man behöver komma upp i volym nu till många, så man vill ju heller inte sitta fast och grotta in sig för mycket liksom, att man behöver göra research på Marias liv, utan det handlar mer om att det ska genomsyra sig mejlet, att man vill komma i kontakt med Maria för man har en bra idé, lösning som man tror passar där. Och där skulle vi också säga, till exempel, alltså vi rekommenderar att skriva gärna i talspråk. Det behöver inte vara liksom för formellt, speciellt om vi pratar typ på den nordiska marknaden. Mm. Kanske lite annorlunda om man skriver mot UK, US.
Just det. Men det tror jag, i stället med personligt, det ser man ju, det vet ju vi också när vi kollar på liksom open rate på mail, eller så att det är ju mycket högre open rate när vi skickar från en personlig adress versus från en generell liksom hejat eller info-att, vilka man nu kan ha som är generella. Så det där med personligt är ju verkligen någonting som verkligen funkar bättre. Och där tror jag också, för att vara mer personlig, så måste man ju tänka mer specifikt med målgruppen. Man kan ju liksom inte köra ut till alla HR-chefer i hela Sverige. Kanske då man måste nischa ner det lite mer till inom en viss bransch eller en viss typ av företag eller en viss omsättning. Så man kan skriva liksom kanske någonting mer typ sådär, jag tror det här skulle vara intressant för dig på grund av att.
Exakt. Det är också det som, det här med, som jag nämnde lite innan, att vi behöver tänka ett steg innan. Så att vi kan ju i Qualifier, så kan vi ju hjälpa våra kunder att pinpointa olika typer av target groups för att kunna skräddarsy budskapen. Så att istället för att skicka ett meddelande till liksom alla, så kan man ju till exempel man sätter upp en botto, som vi kallar det, en målgrupp mot säg HR-chefer inom en viss size på bolag eller inom en viss bransch. Mm. Det kan vara antingen att man så här skiljer på titlar, man kanske pratar på ett annat sätt mot en HR-chef kontra en vd. Men det kan också vara att man kanske styr in det branschspecifikt, man riktar sig mot några specifika branscher, och då har man också möjlighet att pinpointa budskapet, varför man tror att det här är rätt för den typen av bolag, eller man kan nämna referenscase.
Mm. Ja, men det är ju ett sätt såklart att personifiera ännu mer när man gör större utskick, att som ni så skapar nästan som mikrokampanjer, där det blir liksom en persona, en storlek, en bransch. Då kan man ju personifiera mer, men det känns liksom ändå inte massutskick. Jag tyckte det var spännande det här som ett talspråk, för det tror jag är en grej som man lätt, alltså en fälla man lätt hamnar i, att man tänker att det ska vara så styltigt och corporate hela tiden. Och där tror jag faktiskt att sälj kanske för en gång skulle ha en fördel och trumfar marknadsförare. För marknadsförare är ju väldigt vana vid att prata till många. Och det ska vara liksom corporate och korrekt på ett annat sätt. Lite beroende på vad man har för lingo liksom inom bolagen och så. Men där tror jag att sälj är faktiskt vassare på att kommunicera en mot en. För där är ju den stora skillnaden, att sälj kommunicerar ofta en mot en och marknad en mot många. Men det är som du säger, det är en väldigt fin balansgång i talspråket, så att det ändå inte känns oprofessionellt.
Ja, men verkligen. Och sen är det också lite kanske känna sin målgrupp. Alltså, det kan ju vara att man behöver vara kanske lite mer formell om man pratar med en, vi säger nu hårdrar jag, men typ en CTO säger vi, med kontakten. Ska du skriva till en försäljningschef till exempel? Jag säljer ju mot försäljningschefer i många fall. Så att, då kan man skriva på ett annat sätt till exempel. Det är en balansgång. Det ska ju inte kännas pladdrigt. Men vi brukar ibland prata om, det är okej om mejlet nästan känns som att man skrev det lite på studs. Man sitter på tunnelbanan och har en jättebra idé liksom, när man fick nys om det här bolaget eller den här personen, så att man vill komma i kontakt.
Mm. Ja, men viktigt. Personifierade mejl helt enkelt.
Och ett annat bara att flika in kring det är också att man har man ett, alltså gör man det här manuellt, vi säger att man jobbar som man jobbar med som en webbyrå och man hjälper folk med sin hemsida eller med företagshemsidor, då kan man ju liksom kika såklart och komma med ett konkret tips så här. Men jag ser att ni inte har det här kunde vi, skulle vi kunna hjälpa er med. I vårat fall så handlar det kanske mer om att kunder kan skriva på ett sätt som att de har gjort en viss research eller de har en idé för det här bolaget, hur de kan hjälpa dem att öka sin varumärkeskännedom och sen visa kunden intresse för att de har det behovet, då får man liksom spinna vidare på den idén där och då. Men det är ju sånt som kan tilltala. Skulle du få ett mejl, Pernilla, där någon säger så här, ja men någonting, ja men ni kan hjälpa dig liksom i dina processer idag på ett sätt, så hade ju du säkert nappat på det.
Just det, det blir lite grann, ja nu är du inne lite grann på hur man gör själva avslutet då kanske, och att få till liksom den här cliffhangern, att man har en idé, någonting man vill bjussa på, men vi måste ju få till liksom ett samtal först.
Ja men precis, och där är egentligen min punkt två någonstans, det är leder lite in till det. Egentligen så här, hur fångar vi mottagarens intresse tidigt? Och för det är väldigt viktigt. Man brukar prata om att du har ungefär liksom 3-5 sekunder på dig att fånga deras intresse. Och då kan egentligen det här som jag nämnde om att visa att du har en idé eller ett case. Det kan vara helt okej att lyfta det ganska tidigt i mejlet för att få den känslan så att man fortsätter läsa. Så att säg till exempel i mitt fall, då kanske jag skulle kunna skriva ja, men vi har hjälpt någon liknande kund och tänkte att det här kunde matcha er. Jag skulle kunna hjälpa er öka er försäljning med 30%. Alltså man kan skriva på något sätt som gör att de då vill läsa vidare. Sen kan jag gå in på lite kort vad Qualify gör och gå på något form av avslut.
Ja, men den är ju viktig också. Mycket bra tips. Vi hoppar vidare. Tips nummer 3.
Ja men precis, det är egentligen bara att hålla det kort och koncist också. Så att du ska tänka på att de här beslutsfattarna, de får ju många mejl varje dag, så se till att det liksom är lättläst, kortfattat, så att man ska lika mycket tänka på kanske det visuella, att det är lätt för ögat, så att man inte överbelastar det med för mycket information och liksom undvika långa stycken. Så också tänka på hur det ser ut bara utifrån liksom.
Just det. Och det här med kort och koncist är ju verkligen lättare sagt än gjort. Om man har suttit ner och ska skriva några sådana här mejl någon gång, så inser man ju hur snabbt det går att få ihop liksom stora mängder text och väldigt många stycken. Och man tycker, men jag har ju knappt skrivit någonting. Och så kommer ni som experter och säger, fast det är ändå alldeles, alldeles för långt. Liksom. Det är ju en lärdom verkligen. Men hur känner ni kring det här med att feta delar av ett mejl, alltså fetad text?
Ja, exakt.
Det känns lite som en vattendelare tycker jag. Vissa gillar det, vissa gillar det inte och så vidare.
Ja, alltså det får man ju också komma ihåg att så här, det kommer ju också vara olika från person till person som får de här mejlen, så att det går ju aldrig att träffa att det passar alla, men vi undviker det generellt sett. Det är också lite det här med att undvika att det känns som typ ett marknadsutskick genom att inte ha kanske så här fetstilade delar i mejlet eller liksom punktform, utan det ska kännas mer som ett, lite hur man skulle skriva till typ en vän tänkte jag säga, men så att det inte känns som ett marknadsskick, vilket är lättare gjort då om det blir, man har massa olika, det blir plottrigt på ett sätt, men ibland kan det ju vara att man behöver, alltså jag, en vanlig utmaning är ju att kunder har ganska långa mejl till exempel, så att då brukar jag behöva få jobba med att bryta ner det till att det blir kortare, men ibland så kanske inte det, någonstans måste ju vi mötas liksom. Och då kanske det är ett sätt att dela upp det.
Men generellt punkter, liksom listor, nej. Hur tänker ni med länkar och sånt?
Ja, vi rekommenderar inte att ha länkar. Många liksom företag har ju olika så här spamfilter och liksom väggar som gör det kanske svårt att nå fram till mottagarens inkorg. Och det är också någonting vi ser. Alltså jag har ju suttit och jobbat med försäljning tidigare där jag har suttit och skickat många mejl. Har man inte ett verktyg som kanske mäter öppningsfrekvensen och liksom de bitarna, så har man ingen aning om de egentligen når fram. Så man sitter kanske, ja, man lägger mycket arbete utan att veta att det når fram till mottagarens inkorg. Och där ser vi att länkar kan försvåra den biten. Bifogade filer också. Så där rekommenderar vi istället att ja, men får vi liksom svar på mejlen att där kan vi börja liksom, om man vill skicka med någon typ av presentation eller någonting, för då har vi kommit i kontakt med personen.
Ja, grymt. Mycket bra tips. Vi går vidare.
Punkt 4 är egentligen att fokusera på era fördelar i mejlen. Och det här går ihop lite med hur håller vi det kort och koncist. När kunder skriver liksom, få ganska långa formulerade mejl, det är för att de vill liksom, man är ju ofta så stolt över det, sitt företag, sin produkt, sina tjänster, så att man tänker att man behöver lista liksom alla delar. Men fokusera istället på vad som kan gynna mottagaren. Mottagaren ska känna ganska direkt egentligen, what's in it for me? Är det att du kan öka deras försäljning? Är det att du kan effektivisera någon typ av process? Också kanske tänka på mottagaren, om det är en, ja, men försäljningschef. Vad sitter den på för utmaningar eller KPI:er som du kan liksom visa att du kan hjälpa? Men vad är det för problem du kan lösa helt enkelt?
Just det.
Så att egentligen behöver man inte försvåra det så mycket.
Och
där är det bra att så här, kunna lyfta exempel. Så har du referenscase är det alltid starkt. Men då också kunna nämna till exempel att vi hjälpte kund X med att öka sin trafik till sin hemsida med 30%.
Just lite siffror. Ja.
Precis.
Bra tips. En fråga som poppar upp lite i mitt huvud nu som jag också tänkte på är ju en vanlig utmaning när man ska sitta och skriva de här. Det är ju att man vill göra en väldigt så här diger presentation av, du var inne lite grann på företaget kanske, så här, man har ju så mycket man vill säga om sitt härliga företag som man är så stolt över där man jobbar. Men man vill ju ofta kanske göra en ganska så här diger presentation av sig själv. Och där är jag lite nyfiken på vad ni rekommenderar. Ska det liksom vara... rekommenderar ni alltid liksom att första raden efter hej är liksom, mitt namn är, jag jobbar där, bla bla bla. Eller kan man liksom vända på det och tänka att man liksom går med värdet först och sen liksom går in på vad man, vem man är eller vad man gör, eller hur tänker ni där?
Alltså jag skulle inte säga att det finns en sak som alltså enbart funkar, utan vi, det är lite upp till, alltså det, båda skulle jag säga funkar. Det är nog lite hur man är som person. Alltså hur man själv vill kommunicera. Så att vi rekommenderar ju alltid våra kunder att skriva lite hur de är. Så att, för det är de som ska ta vidare dialogen och ta mötena. Men jag själv skulle väl någonstans göra någon typ av introduktion av mig. Men också helt okej att gå på värdet ganska tidigt. Och sen till exempel skulle jag kunna skriva, men, hej Thomas. Nyfiken hur ni jobbar med nykundsbearbetning idag. Veronica heter jag, jobbar på Qualifier. Jag har nämligen en idé om att jag tror att vi kan vara en bra match för att hjälpa er med XXX. Så,
just det.
Så att båda delarna funkar ju. Och det är inte alla kunder som vill liksom dra en sån presentation. Det kan också vara ett sätt, så här, har man ganska mycket text där man behöver välja och sålla vad man ska ta bort, så kanske det får gå ibland.
Just det. Och fördelen med att göra lite det som du gjorde nu då, att du berättar först vad det är du kan hjälpa till med innan du berättar vem du är och vad du jobbar, är ju att du nyttjar ju den här lilla utrymmet som du får i någons inbox. För man får ju alltid en, liksom en preview-text i sin inkorg, och då tar man ju, då tar ju webbläsaren, eller mejlklienten rättare sagt, den första raden i ditt mejl. Som det är liksom så här, jag heter det här, jag jobbar där, ja, kanske inte är liksom det som man går igång på mest när man skriver i sin inkorg då.
Ja, men precis.
Vad har vi mer?
Ja, men nästa punkt är egentligen bara att ha en tydlig call to action. Så att man ska göra det så tydligt som möjligt för mottagaren vad man ska vad är det du vill att den gör härnäst. Och ju enklare, liksom, ju lägre tröskel, desto större gensvar får du förmodligen. Och där pratar vi så här, vill du boka in ett 60 minuters fysiskt möte, det är ganska hög tröskel liksom, för att en person, en vd, marknadschef ska tacka ja till det. Men handlar det om att ta vidare en dialog eller liksom ett kortare webbmöte eller liksom, man kan bara skriva samtala. Lägre tröskel är alltid bra. Men också göra det tydligt och så enkelt som möjligt. Skriver man ganska så här, ja, men återkom om det skulle vara intressant. Då lämnar man lite bollen hos mottagaren. Utan så här, jag träffar gärna dig. Eller tar vidare den här dialogen med dig. Hur ser nästa torsdag ut?
Men är det bra att liksom i första mejlet ha en sån tydlig call to action, att så här, jag vill boka ett möte med dig, eller är det att man liksom i första mejlet bara vill få till en vidare dialog? Liksom, så här, hur är det här intressant för er, eller gud, det var en jättedålig call to action. Alltså bara en väldigt generell fråga som svar.
Alltså jag skulle säga att vi testar lite olika. Alltså en tydlig call to action är egentligen det vi alltid så här förespråkar. Men vi har ju möjlighet att AB-testa budskap med våra kunder. Och där ser vi också ibland, där får man också ha i åtanke liksom vad är det man säljer. Det är ganska komplext till exempel. Så ibland kanske man bara vill ha en dialogöppnare. Precis som du säger. Ja, det är också det här med att det är en lägre tröskel. Så att det kan vara ibland att man försöker visa att man försöker förstå kundens situation idag. Nyfiken på hur de jobbar med en viss fråga.
Ja,
en dialogöppnare är också ett bra sätt. För har de lagt tid att svara, då kan ju du... Dels så när de svarar kanske man har sitt telefonnummer i sin signatur. Då kan man ju ringa upp och sen därifrån försöka styra dem dit man vill.
Just det. Ja, men det är bra. Och som du sa, lite mer framåtlutat liksom, om man vill få till möten och så vidare, än det här se fram emot en återkoppling till exempel, känns ju väldigt liksom försiktigt, men... och mest troligt kommer du inte få någon som återkopplar.
Ja, men precis.
Men det är så liksom att testa, att AB-testa i olika budskap och olika call to actions är ju någonting. Det jobbar ju marknadsförare väldigt mycket med.
Ja.
Allt ifrån annonser till alltså, budskap generellt. Och det kan ju vara så himla små saker som... man ska ju liksom ändra en liten grej. Så att om... det kan ju vara liksom vilket ord man väljer någonstans. Eller att man testar subject line för open rate. Men man kan ju inte testa 5 saker på samma gång där. Utan då får man ju välja att ändra på just den sista delen. Call to actionen.
Ja, men verkligen. Men det håller jag med om. Och det är ju så himla lätt att bli, vad ska man säga, misslyckas. Alltså det läcker ju att göra fel på något litet ställe liksom. Man kanske gjort för mycket särskrivningar, eller man har liksom, ja men till exempel jag satt och gjorde några sekvenser häromdagen där det här klassiska, det vet att man skriver så här hej och sen så har man en sån här personalization token när man liksom plockar in någons förnamn till exempel, som den hämtar från det här verktyget eller från CRM:et eller vad det kan vara. Och det är så himla lätt att man då till exempel sätter ett så här kommatecken efter förnamnet, för att man tänker så här, men så här hade jag skrivit liksom. Men då är det ju väldigt risky, eftersom om man inte hittar förnamnet, eller till exempel CRM:et inte har lagt in ett förnamn där, då kommer ju det bli blankt där till exempel. Och då syns det ju så himla tydligt att här skulle mitt namn ha stått. Men det har ju inte kommit med, för det här är säkert ett massutskick. Mm. Och då åker ju liksom mejlet direkt ner, skräpposten direkt på en sån liten detalj. Tar man bara bort det där kommatecknet, ja men då finns det ju ingen risk. Vi hittar den inte förnamnet, då kommer det bara stå hej. Och ingen kommer känna att det är någon som skulle stått något annat. Mm. Så det är så himla lätt att bli fälld så att säga av den här juryn som ska...
Ja, jag tror också att man är rätt så van. Man vet ju om att det finns sådana här verktyg. Man vet om att det skickas ut massor av från CRM. Man vet om det. Så det krävs att det är ett riktigt himla bra mail för att man ska ta sig tiden att svara.
Mm.
Jag tror att vi är mer kräsna nu än vad vi har varit tidigare.
Mm. Men där kan jag säga faktiskt att när jag pratar med kunder som kanske inte använt den här typen av verktyg innan, som man kanske är lite skeptiska, men jag får mycket sådana mejl, det är automatiserat. Jag satt ju tidigare i vårt säljteam, så jag satt ju själv och jobbade mycket med, jag hade Qualifier som bokade möten åt mig. Men då vi jobbar ju också med liksom uppföljningsmejl. Så att man har ett första mejl, liksom det här budskapen vi pratat om nu, men också viktigt att man följer upp på mejlen. Det var faktiskt min nästa punkt. Och det jag tänkte med det är vanligt att man kanske är lite skeptisk i att det känns, men folk kommer tycka att man är påstridig, de fattar att automatiserat. Men för att ge ett exempel så fick jag väldigt ofta svar på även mitt tredje mejl att så här, men tack för att du tänker på oss och bra att du är ihärdig, fast jag till och med pitchar att jag har en AI som automatiserar den här biten, så folk ändå inte, och det är väl för att de kanske ögar igenom mejlen på ett sätt. Så för våra kunder som pratar om helt andra lösningar och liksom, allting handlar ju om vilken ton man sätter i mejlen och hur man approachar.
Just det.
Så följa upp är faktiskt någonting vi verkligen rekommenderar.
Hur många uppföljningsmail tycker ni att man ska ha då? Eller hur många, om man bygger en sån här slinga då?
Vår standard är att ha 2 uppföljningsmail. Så pratar vi att vi har ett första mail, men det är liksom ditt primära budskap du vill nå ut till. Första uppföljningsmailet är egentligen någonting, men för 3-4 dagar, att det är lite mer som en reminder, liksom friendly reminder, att man försökte nå ut där, man förstår personer är upptagna, inte hinner återkoppla. Så det behöver inte vara någonting, någon lång text, utan mer bara följa upp på första mejlet. Och precis så satt jag och jobbade när jag satt och jobbade som säljare på liksom ett annat bolag, och man försökte nå någon marknadschef, att man bara försökte följa upp. Gör man inte det så är man ju inte så ihärdig som säljare om man bara låter den gå direkt. Som att när man sitter och ringer får du inte ett svar, då kommer man ju förmodligen ringa nästa vecka igen. Och sen mail, vad ska man säga, mail 3 då, att man följer upp igen, men då kanske man kan låta det gå lite fler dagar däremellan, så att man inte varannan dag försöker liksom höra av sig, utan försöker fånga personen kanske i ett annat skede. De kanske hade väldigt busy perioder en, två veckor innan. Men också att man kanske har något S i rockarmen som man inte nämnde i första mejlet.
Just det. Ja, men det är viktigt, uppföljningen där.
Okay.
Bra. Mm. Har vi något mer tips?
Ja, vi har ju lite liksom andra olika tips också. Sen har jag en annan, som ändå ett ämne som ni touchade på lite innan. Det är ju det här med ämnesrad. Det är ändå en vanlig fråga som kunder kan ha funderingar kring. Är en viktig del av mejlet. Och där är egentligen bara liksom, vår rekommendation är att hålla det kort. Liksom max på 5 ord ungefär. Också det här med att särskilja det lite från marknadsutskick eller liksom marknadsföring i det sättet, att undvika den här clickbait-känslan, utan försöka få till. Det är klurigt med ämnesrad, ska jag vara ärlig. Att, så här,
ämnesrad är det svåraste man kan skriva. Alltså det gäller liksom även när man mejlar så här privat eller liksom vad så.
Ja, men verkligen. Det vi ser i vårat verktyg, vi AB-testar ju mycket så här ämnesrader, men om jag ska vara helt ärlig så brukar jag inte skilja jättemycket. Utan det handlar nog mer om så här, alltså så här, når man fram till mottagarens inkorg, och skickar vi ett mejl med mycket länkar och ett utan, då ser vi att öppningsgraden på det cleanare mejlet når fram bättre. Men man vill ändå ha liksom en ämnesrad som gör att mottagaren ger mejlet en chans. Så det är superviktigt. Så att där vill man ju kanske, ja, men så det ska inte kännas för säljigt eller liksom för generellt. Antingen ska det nästan vara nästan inte sägande, så att de inte kan säga bu eller bä, utan de behöver läsa mejlet mer. Men ibland kanske det är en personlig touch till personen, att man nämner personens namn, så att vi är ju alla lite, vad ska man säga, egocentriska. Man blir nyfiken om någon tilltalar ens namn, vad den här personen vill. Eller har man någon bra liksom, någon tydligt statement man kan nämna som gör det också intresserande. Lite det här som vi pratade om, att väcka intresse tidigt i mejlet. Kan man få in den lite känslan i ämnesraden?
Just det. Jag fick ett sånt här mejl. Jag fattade först i efterhand. Jag brukar se ändå om det är, jag tycker ändå man ser oftast i subject lines om det är automatiserat eller inte. Jag tycker många kanske inte helt lyckas med sina subject lines. Men ja. Så var det. Det var något jag fick för någon vecka sedan där de skrev: jag har försökt nå dig. Jag bara, ja, vilka är det?
Ja.
Så, alltså, jag kände mig nästan lite så här: gud, jag kan inte fatta det när jag klickade in på mig.
Ja, men exakt.
Det var väldigt bra, måste jag säga. Ja. Men det var ju kategorin clickbait då. Jag öppnade ju absolut det. Och de fick till och med ett svar, så att de hade väl lyckats då, i sin.
Ja, men absolut. Så här, det handlar ju om att så här, också så här, mycket, och det är väl lite andra tips som jag också tänkte bara nämna också. Hur sticker du ut? Alltså, det är många som skickar mejl i olika liksom former. Så att hur sticker det ut i bruset? Så att där rekommenderar vi också. Och det är ju lite det, Pernilla, du var inne på. Att vi pratade tidigare. Att vi ser ju också hur trender liksom ändras. Vi har ju funnits på marknaden i 5 år. Så att hur vi skickade mejl kanske för 4-5 år sedan. Kanske ser lite annorlunda ut nu. Inte så markanta skillnader. Men det handlar kanske desto mer nu om hur man sticker ut. Och hur man ännu mer får det att kännas mindre automatiserat. Eftersom det är vanligare nu för tiden.
Ja, men det är intressant. Och jag tror så här, väldigt många man pratar med. Skulle säga både marknadsförare men kanske också säljare. Skulle ju någonstans vilja hävda att det här är en marknadsföringsform som är på väg att dö ut. Att säga nej, men det, alla gör det där nu, vi ska inte pissa med det och så vidare. Men det är ju samtidigt väldigt, väldigt svårt att böja sig för att det är ju en marknadsföringskanal som är väldigt, väldigt effektiv. I princip varenda kund som man, eller ett prospect, har ju en e-postadress. Så det är otroligt lätt att nå en målgrupp, och den är otroligt lätt att följa upp på. Vi började i året här, jag och Frida, med att prata en del trender till exempel, och det här att marknadsföra sig mer via e-mailutskick och alltså använda smarta verktyg för sekvenser och sånt, det är ju någonting vi faktiskt tror kommer trenda ännu mer i år. Mm. Delvis också för att marknadsföring är i något typ av skede där det är lite back to basic till exempel. Mm. Så att ni har funnits i så här många år och liksom fortsätter att växa, tror jag ju snarare visar på att nej, men det kommer bli mer av det här framöver. Och då är det ju grymt med de här tipsen så att man liksom känner att man kan göra det på ett bra sätt.
Mm. Ja, men verkligen.
Det tror jag också liksom att det är lätt att tänka att det här handlar om kvantitet, och det gör det till viss del, men det handlar också väldigt mycket om att få till kvaliteten på de här utskicken, att inte att, liksom, att se till att man har stenkoll på sin målgrupp, att ha ett bra referenscase, att inte liksom kanske ta genvägarna där och bara köra ut det till en jättebred massa och inte ha tänkt på de här olika personifierade och göra de här stegen.
Verkligen. Och liksom från vårt håll, det vi ser vad ska man säga, funkar allra bäst är ju att ha en kombination av liksom olika kanaler där man bearbetar sin målgrupp. Mm. Att man får den här extra stöttningen med en automatiserad kanal som exempelvis Qualifier. Men också att man, ja, men, ni på marknad, liksom, hur ni jobbar med era strategier och hur man får dem att lira ihop.
Mm.
Men vi ser också en stor skillnad på men, de som använder Qualifier. Vi kategoriserar lite så här, vissa är, kallar vi kanske lite mer hängmatteanvändare. Qualifier uppfanns ju lite att man ska kunna sälja från hängmattan. Det ska liksom sköta jobbet åt den. Men vi pratar ju en kanske svarsfrekvens runt 25-30%. Det finns ju liksom en stor massa där som man... Hur bearbetar man dem vidare? Hur har man säljare som kan liksom vara proaktiva med dem? Också sitta och kanske jobba med... Om till exempel cold calls kommer nog också en sån grej. Vissa pratar om kommer att dö ut. Men nej, det kommer alltid vara en grej. Liksom. Mm. Och hur jobbar man in dem i sitt nätverk? Hur jobbar man in dem i... Kanske jobbar man med webinars? Hur får man liksom... Hur fortsätter man bygga en relation med dem som kanske inte konverterade?
Ja, men verkligen... Ja, riktigt, riktigt bra tips du har bjudit på, Veronica.
Har du något tips, Pernilla? Du har ändå skrivit ett gäng sådana här.
Jag har skrivit ett gäng sådana här. Jag tycker ju det här är bland det roligaste som finns faktiskt. Att skriva den här typen av texter. Jag tycker det är roligt att fundera. Nej, men jag vet inte riktigt. Men jag gillar ju som sagt lite det där med att nyttja spacet i din inbox. Jag tänker mycket på den där första raden till exempel. I kombination då såklart med subject lines. Som ni sa, där ämnesraden är ju otroligt viktig. Man kan ju sitta och bygga världens bästa mejl. Men har du en dålig ämnesrad, ja, men då kommer ju aldrig någon öppna det där mejlet ändå. Så att det är ju väldigt, väldigt viktigt liksom. Sen tror jag bara det bästa tipset är lite där vi började någonstans. Håll det kort och koncist. Jag tror att man tyvärr måste sätta sig ner och verkligen det klassiska uttrycket kill your darlings när man ska skriva sådana här mejl. Så det är nog liksom mina bästa tips. Och prova olika saker tror jag också är bra. Alltså tänka att man liksom inte... Nu har vi skrivit en variant som vi tror stenhårt på, så gör man det i liksom... 1000 utskick eller vad det kan vara liksom. Utan snarare liksom tänka mikrokampanjer som Veronica var inne på. Testa olika budskap och våga liksom prova runt lite, tror jag är en vinnande koncept också.
Det är bra. Ja, men jag håller med, och liksom från ett marknadsföringsperspektiv så kan man ju verkligen se att de här, men alltså mail från de här generella mailadresserna, det funkar inte som vi var inne på innan. Det är mycket lägre open rate. Bara att skicka ungefär samma innehåll från en personlig mailadress är högre open rate. Så om man inte har testat det än så kan det vara bra att faktiskt göra det. Och det kan ju gälla allt från liksom en webbinarinbjudan från någon eller vad som helst. Eller liksom NPS-utskickan om man gör sådana. Det har vi också testat och ser att om de kommer från liksom en generell mailadress eller från en kundansvarig, så är det mycket högre open rate och mer benägen på att svara på undersökningen om det kommer från en person och inte från en generell.
Hur stor skillnad brukar ni se ungefär?
Nej, men nu senast var det nog 10%. Så det är mycket, det är stor skillnad. Det är absolut signifikant.
Just det. Känns mer personligt också. En annan grej jag kommer tänka på faktiskt, det är ju det som vi också var inne på som jag gillar, det är ju att ha mer en CTA eller ett avslut på mejlet som är dialogöppnande. Är nog en av mina favoriter också. Kanske för att vi jobbar med ganska så här komplex B2B-försäljning, och det är ju många som gör där ute. Det är svårt att dels i ett kort koncist mejl liksom få fram allt det värdet, allt vi skulle kunna hjälpa till med, och att som ni sa liksom ha en så pass låg tröskel att det blir relevant att gå direkt på mötet. sätt. Mm. Så där, det gillar jag också, att försöka formulera en så pass enkel fråga att man faktiskt får ett svar tillbaka. Mm. Och så pass intressant fråga att man får ett mejl tillbaka. Mm. För sen, hela målet faktiskt med en sån här, ett utskick kan ju faktiskt vara att få igång en sån här som jag kallar för pingpong-mejlande. Mm. Det ska vara målet, att som säljare få svar, kunna få ha en dialog på mejl. Precis som du hade haft om du hade ringt upp och prospekterat ett kallt samtal. Då hade du ju fått till en dialog, du hade kunnat ställa lite frågor, du hade kunnat kvalificera. Och sen kan du gå på avslut. När du har mejlat en 2-3 gånger, då är du dessutom kvalificerat caset. Och då kanske det mötet är 10 gånger mer värt också.
Mm. Ja, men verkligen. Vi har ju många kunder som sitter och säljer kanske system eller någonting där deras målgrupp sitter kanske redan i långa avtal, eller handlar mycket om en timingfråga. Så att där gynnar ju de mycket på att, för att kanske få direktmöten på den typen av försäljning kanske inte lika lätt som det handlar så mycket om så många andra komponenter, men att de får kontakt med någon där de får reda på att de sitter med ett visst system idag, men det kanske löper ut till sommaren eller liksom, det är ju liksom saker de kan följa vidare på. Så att
mycket sånt.
Alla har ju olika kanske mål med sina kampanjer eller ser olika värden i olika responses. Så.
Verkligen. Mm. Ja, men så grymma tips tycker jag. Om man ska jobba lite mer med copy för sälj och e-postmarknadsföring och den typen av utskick som marknadsförare i år. Verkligen. Stort tack till dig Veronica för att du ville vara med och gästa på Tala om marknadsföring. Om du tyckte det här var bra Frida, vad gör du då?
Ja, men tyckte man det här var spännande och intressant, så kan man ju följa eller prenumerera på den plattformen som man lyssnar på. Så hörs vi mer längre fram.